Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag och Sven Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Du är inte mitt barn längre. Tänk att få höra de orden från sin egna mamma. Samtidigt som du sitter häktad för ett riktigt smutsigt rån där du riktat en pistol mot en kvinnas huvud. För Noora Bibb var det de orden från mamma som blev vändpunkten. Och för en gångs skull kom vändpunkten tidigt i livet. Inte efter sådär 18 runder på kåken.
Hon sa ju att jag inte längre är hennes son, att hon inte ville ha någonting med mig att göra. Och då tappade jag det helt och tänkte, vad fan är det jag hållit på med?
GPSen är bara så till mig att åka in mitt i stan och åka runt mot typ enkelriktat och massa skit.
Men det är bara för det är ett nytt område.
Ja, ja. Jag tror inte, det är ascoolt här, men alltså med, det är verkligen så ett gammalt hamnområde. Va?
Ja, det är det.
Vi befinner oss i Helsingborg i ett fancy-pansy-område nere vid vattnet. Det påminner mig lite om de där nybyggda Hej, vi har ingen själhusen som jag sett i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Dyrt som fan alltså. Min första tanke är att det måste gå bra för dagens gäst Noor. Antingen som i bra bra eller så håller han på med något skumt, för här kan inga vanliga folk ha råd att bo. Men icke. Detta är bara vad han jobbar i, ett sånt där kuddförsett Google-inspirationshus. Och förutom att ha lyckats jobba på fin kontor så verkar Noor vara eftertraktad som intervjuperson.
Jag blev intervjuad igår.
Alltså?
Hela dagen.
Nej, vem, av vem då?
En tysk journalist.
Jaha. Vad var det för då, eller vad var det om?
Alltså, jag fick ju frågorna innan. Men det var inte alls de frågorna, så jag blev jättebesviken.
Jag vill veta hur Noor så snabbt lyckades vända sitt liv. Från kriminell skitunge, rent ut sagt, till arbetande samhällsmedborgare. Men hans resa kanske ändå är politik. Ett recept på vad som faktiskt funkar för att lämna det kriminella livet. Så vi backar bandet lite. Hur började allt?
Jag växte upp i Växjö. Flyttade till Helsingborg när jag var 12 år gammal.
Och vad var det för område du hamnade i då?
Det var ett område där det inte händer så mycket aktiviteter. Man ser inte positiva saker runt om sig. Det var liksom poliser, kriminalitet och så vidare. Det var normalt liksom.
Ja, jag fattar vad han menar. Det låter precis som när jag bodde i Göteborgsförorten Biskop. Områden med hög arbetslöshet, fattigdom och usel integration. Skärm också såklart, gemenskap, men ofta en grogrund för att stöta på folk som redan är djupt involverade i kriminalitet. Flytten från lugna Växjö till ett sånt där område i Helsingborg blev nog start på att välja fel väg i livet.
Hur påverkade det dig att växa upp i ett sånt område?
Alltså, det har ju format mig till den jag är idag. Jag ångrar ju inte att jag har fått gå igenom det jag har gått igenom. Så jag ser det ju som någonting positivt. Det som var negativt då, det var ju att jag kunde vara liksom orsaken till att människor kanske ibland kände sig dåliga. Eller ja, att de, jag har orsakat smärta för andra, alltså kanske så inte fysisk smärta utan
psykisk.
Mm.
Kan du berätta lite om dem, liksom, vad var det för skit du gjorde liksom?
Ja, det började ju med att på grund av att det inte fanns någonting att göra då så hittade man på bus. Och de här busen var då små kriminella handlingar som skadegörelser och bränder och sådana här saker.
Bilbränder?
Ja, någonting åt det hållet. Men sen så utvecklades det och man ville visa framfötterna på olika sätt. Så när vi busade så ville jag visa vad jag går för.
Och du ville vara värst eller?
Ja, jag ville passa in för att när jag bodde i Växjö då passade jag inte riktigt in. Det var ju ingen som ville vara med mig, ingen som ville leka med mig på fritiden. Så det var en stor skillnad när jag flyttade till Helsingborg så blev jag väldigt omhändertagen. Och jag tänkte ju att jag aldrig skulle svika de här personerna på grund av att jag tog hand om mig på ett väldigt bra sätt liksom.
Redan som 12-åring gjorde Nor sina första brott. Eller ja, han verkar inte ens klassa bränder och skadegörelse som brott, utan snarare bus. Alltså bus för mig som 12-åring var typ att ringa läraren och skrika bajskorv och sen slänga på luren.
Räknas om skadegörelse, räknas om brott så var jag ju 12 år gammal.
Mm. Det är ganska ungt ändå.
Ja.
Alltså nu vet man fundera på när jag var 12 vad jag gjorde då.
Alltså, det... Men, alltså jag såg det ju inte som kriminellt. Alltså nej. Överhuvudtaget utan jag visste inte ens vad kriminalitet var då.
Det var bus.
Det var bus. Mm. Bus som blev grövre och roligare.
Bränna och förstöra blir snart råna och förstöra människors liv. Nor ville visa sig på styva linan för de äldre grabbarna på torget i Helsingborg. Göra sig ett namn som den modiga, den som vågade. Bygga upp ett rykte.
Och vad är ett bra rykte i den här världen?
Ja, men det är ju att... Kanske att man vågar göra saker.
Mm. Som att bränna bilar?
Eller liknande, ja. Mm.
Vad var det som var grejen med det då? Alltså varför göra liksom destruktiva saker istället för bra grejer?
Ja, men alltså, det var ju normalt runt omkring. Och du vet, i detta här området tidigare så var det ju också så att det var ju jättemycket polisnärvaro. Och den här polisnärvaron... fick en att känna att det finns en motståndsrörelse mot detta här området, om man säger så.
Det är liksom polisen fienden som ni ska inte vara här.
Nej, inte riktigt fiende, men det blev som att samhället är emot oss och det enda de vill det är att få in oss som bor här i detta området in till fängelse eller någonting sånt. De vill oss illa.
Mm. Men det kanske inte är så konstigt att polisen är där om det är massa små skitanåringar som bränner grejer och skadegörelse.
Ja, men det är också många som blir påverkade av det fast att de inte har gjort någonting.
Mm.
Och det är det som väcker ännu mer frustration.
För många år sedan gjorde jag ett reportage för SR om just det här. Folk i förorter, utsatta områden som växer upp med en känsla av att alla är emot dem. Jag kunde visa hur helt ostraffade vanliga Svenssons, eller ja, Mohammeds, på rutin blev stannade och visiterade av polisen. Trots att deras enda brott är att de ser fel ut och bor på fel ställe.
Jag får blivit avsläppt i Frihamnen. Det är ingenting.
De slängde mig i vetare där borta. Vad heter den?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gick center där vid vattnet, mannen. Där borta horingen släppte av mig.
Avvisar någon från platsen bara så där och lämnar dem ut någon annanstans än vart de bor.
Brunnsrapportens genomgång av polisens rapporter från bland annat Backa, Gottsunda och Rosengård visar att antalet avlägsnanden har ökat det senaste året. Något som skapar klyftor och en känsla av aha, om ni ändå behandlar mig som kriminell kan jag lika gärna vara det då. Det är dock ingen ursäkt för vad Nor sedan gjorde. Brottet som han åkte dit för vittnar om en oförmåga och förstår den psykiska skada man ger rånoffer. Nor och en polare klädde ut sig till byggarbetare och gick den 18 januari 2016 in på den lilla butiken Engelbrektsboden i Helsingborg med en plastmapp under armen för att låtsas att de var vänliga vägarbetare.
Ja, men det var ju för att de inte skulle misstänka någonting när vi går in där, utan att det skulle vara liksom någonting normalt från början som då ska visa sig inte är så normalt.
I butiken fanns två kvinnor. På övervakningsbilder syns hur två män med reflexvästar märkta NCC kommer in. Då är klockan 17.46. Tre minuter senare drar de fram en pistol och riktar den mot de skräckslagna kvinnorna. Det var typ en kolsyrepistol, men måste känns högst verkligt för brottsoffren. Och trots att Nor rånat innan, han var redan dum för försök till rån och grov stöld, var det här verkligen inte någon mästerkupp. Killarna snodde bilnycklar och lämnade butiken 17.53. Klockan 17.58 har de krockat i en rondell och springer från platsen. 18.09 är Nor och hans polare gripna. Alltså han åkte dit 16 minuter efter rånet.
Kommer du ihåg känslan där när snuten kom?
Du vet, när man håller på med kriminalitet och sånt, då är det, då finns det, alltså man är medveten om risken att man kan åka in och åka fast. Och när polisen grep mig så tänkte jag, okej, nu kommer jag få några år och sen så är jag ute igen.
Ja, in bakom lås och bom blev det. Där satt Nor på häktet månad efter månad i väntan på rättegång med noll planer på att lämna det kriminella livet. Tills en dag. Till ett samtal som skulle förändra allt.
Ja, jag visste ingenting annat. Så, men jag fick ett samtal när jag satt och häktad av min mamma som hade fått reda på detta här, och hon sa ju att jag inte längre hennes son, att hon inte ville ha någonting med mig att göra. Och då tappade jag det helt och tänkte, vad fan är det jag hållit på med? Du vet, när man sitter häktad så är känslorna mycket starkare än när man är ute i verkligheten. Så där och då började jag tänka, vad fan är det jag hållit på med? Och vad ska jag göra för att få tillbaka kontakten med min familj?
Mm. Det måste ju vara tufft. Hur länge satt du häktad där liksom, med de här tankarna?
Jag satt ju häktad väldigt länge, i 8 månader tror jag det var. Och under den tiden så skrev jag väldigt mycket om mina tankar, vad jag skulle göra när jag kommer ut.
Mm. Vad skrev du då?
Nej, men jag kunde ju inte så mycket annat än kriminalitet. Så jag tänkte att jag gör någonting som mina föräldrar kan vara stolta över. Och då gör jag motsatsen till vad jag gjort tidigare. Och det är att hjälpa personer från de här områdena. Att få prata om sina drömmar och få den vägledningen. Alltså, jag tänkte, vad behövde jag för att inte hamna där? Eller vad behövde jag för att ta mig ut från det?
Ett argt samtal från mamma alltså. Lite samma hårda kärlek som rekommenderas alla som har en missbrukare som anhörig. Bryt all kontakt, dalta inte, för då drar du bara ut på eländet. Nor verkar dock varit duktig på att föra sin mamma bakom ljuset. Hålla upp en fasad som den gulliga, skötsamma killen. Han är till och med döpt ett namn som påminner om Habibi, älsklingen, Nor Habib. Men hans brott var långt ifrån älskvärda.
För din mamma där satte ju verkligen ner foten, kan man ju säga, när du satt häktad. Men det kan ju inte vara första gången som dina föräldrar har sagt att lägg av, liksom. Alltså, varför lyssnade du inte på dem från första början?
Mina föräldrar har ju inte vetat om vad jag har gjort.
Ja, så det blev värsta chocken då, plötsligt är du häktad.
Ja, exakt. Och alltså, de har kanske vetat det lite, men de har inte trott på det. Jag var ju alltså en väldigt lugn person. Gick alltid till skolan. Så de hade ju inte ens tankarna.
Så där satt Nor i häktet, mammalös och avkapad från sin familj. Han insåg att de måste kämpa om han någonsin igen ska förtjäna deras förtroende. För hur rätt det än kan vara att klippa banden när någon betett sig så som Nor, behövs också familj och anhöriga för att inte ge upp, hitta kraften och förändra sitt liv.
Så ringde jag då, testade jag att ringa till min mamma, det gick inte. Sen så ringde jag till min syster och hon svarade. Och så sa jag att jag ska göra motsatsen till vad jag hade gjort tidigare. Och så sa hon, trodde du att du fortfarande kan ljuga för oss? Och så la hon på. Mm. Och sen så en eller två veckor efter så ringer min mamma och säger, om du verkligen vill ha en chans till så ska du få det.
Hur kändes det?
Riktigt skönt. Mm. Alltså det behövdes verkligen.
Mm. Hur är er relation idag då?
Den är på topp. Bättre än så kan det inte. Eller jo, det kan alltid bli bättre, men jag är nöjd.
En andra chans att lappa ihop familjebanden. Men samtidigt, nu hade Nor sitt straff att sitta av. Domen blev 2 år och 4 månaders fängelse för rån, olaga tvång, grovt brott, övergrepp i rättssak och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Innan de åkte iväg i den stulna bilen hotade nämligen Nor de skräckslagna butikskvinnorna med att de skulle sökas upp och dödas om de polisanmälde händelsen. Ja, som sagt, verkligen inte något sympatiskt brott. Dock hade ju Nor bestämt sig att lägga kriminaliteten på hyllan, göra mamma stolt. Så fängelsetiden måste väl gått som en dans.
Vad var det du fick sitta i fängelsen någonstans?
Jag satt i Kristianstad ungdomsavdelning. Jag satt i Borås, Tidaholm, Saltvik och Fosie.
Varför behövde du flytta runt så mycket?
Jag frågade kriminaler. De såg mig som en ledande figur. Jag ansände mig som en ledande figur överhuvudtaget. Ja, alltså jag gjorde bara mitt straff. Och om någon liksom säger till mig att jag får inte göra det eller jag får inte göra det, och jag vet om att jag får göra det, då gör jag det. Alltså.
Blev det ganska mycket konflikter och så med de här litarna?
Ja. Alltså lite.
Ja, Nor är ovillig att nämna exakt vad det var han ställde till med där bakom murarna. Det jag kan se är att han inte döms för nya brott i fängelset, men kanske hade han en mer ledande roll än vad han vill ge sken av. Nor menar att mycket av konflikterna hade sin grund i ett hat mot plitarna. Att vissa personer inom kriminalvården är direkt olämpliga att ha makt över frihetsberövades rättigheter.
Så för målet med kriminalvården, som det ändå heter, är ju att du ska ha blivit vårdad och bli en bra samhällsmedborgare liksom, när du kommer ut. Mm. Hur tänker du om det?
Jag vet inte hur de arbetar med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Med de här målen, men vissa får ju möjligheter. Det ska man inte ljuga om. Men andra, alltså de flesta skulle jag vilja säga, de får motsatsen till vad de önskar. Mm. Så enkelt är det. Och hatet mot kriminalvården av dem som sitter där är väldigt, väldigt stor. Så, och det är ju på grund av hur de blir behandlade.
Men det ska väl vara straff också?
100%, men straffet är ju att man har blivit dömd till ett fängelsestraff. Mm. Det finns inget annat straff i det straffet. Nej. Vem som helst kan bli kriminalvårdare. Mm. Och det tycker jag är någonting jättedumt, om jag får uttrycka mig så. Jag tycker att människor som jobbar med alltså fångar ska vara utbildade.
Kraven för att bli kriminalvårdare är låga i Sverige. Det behövs endast gymnasieutbildning och en kurs på cirka 23 veckor. Efter lämplighetsprövning är jobbet ditt. Nor fick istället hjälp av andra på utsidan.
Då när jag befann mig i fängelset då, som jag träffade på en person där som var på besök och pratade om Fryshuset. Mm. För han var från Fryshuset. Och jag tänkte ju typ, detta är det som jag vill göra. Så det jag gjorde det var att jag hämtade mina anteckningar som jag hade skrivit och gå tillbaka till honom och visa honom dem. Och så frågade han mig, vad är detta här för något? Så sa jag, detta är vad jag vill göra när jag kommer ut. Så började han skratta åt mig och säga till mig, vet du hur många personer det är som kommer till mig med sina idéer på vad de ska göra när de kommer ut? Men när de väl kommer ut så går de tillbaka till ruta ett. Så sa jag att jag inte är en sån människa, att när jag vill göra någonting så gör jag det till 100%. Så sa han, om det verkligen är så ska jag hjälpa dig.
Fröt var sått med mamma som satte ner foten och viljan att göra henne stolt igen. Nu hade också Nor en konkret kontakt på utsidan från Fryshuset som jobbar med just det Nor drömde om, att hjälpa andra från kriminalitet. Den 7 augusti 2017 var det dags för Muck. Nor blev villkorligt frigiven efter 2/3 av straffet. Men hans konflikter med kriminalvårdens personal gjorde de sista dagarna bakom murarna långa i isoleringen.
Jag fick 4 dagars isol sista tid.
Vad hade du gjort då?
Jag hade inte gjort någonting, det är det som är problemet. Men
vad var det de sa att du hade gjort?
De sa att jag... Ja, de sa, men nej, jag släppte. Nej, jag gjorde ju ingenting. Alltså, de ville ju bara att jag skulle sitta isolerad den sista tiden.
Efter isolering, frihet. Men när dörrarna slogs upp på fängelset var det långt ifrån någon regnbågsskimrande Jönssonligan. Ni vet när det står ett gäng redo med flaggor och kramar och någon skjuts i fräsig bil. Nej, det blev walk of shame med papperspåse.
När jag kom ut så fick jag ingen ladd på min telefon. Jag hade ju lite pengar, men jag visste inte hur jag skulle ta mig till stationen, busshållplatsen, så jag bara gick med mina pass tills jag kom till stationen.
Där gick Nor med sina tillhörigheter i bruna påsar från kriminalvården, med noll koll på var han skulle ta vägen. För vissa jag har träffat i den här podden har ett sådant muck varit starten på kriminaliteten igen. Då uppgivenheten över att vara värdelös slår till och det enda man kan är hur man gör brott. Men inte för Nor. Han hade en plan att starta en ideell förening med namnet Tryggrätt för att få barn och ungdomar att inte hamna i kriminalitet. Det de gör är att hitta vad varje individ är bra på och sen se till att praktiskt hjälpa dem att nå de målen. Kunderna är kommuner och även, lite ironiskt, kriminalvården.
Hur tas det emot? För jag tänker många som bara, det är ju ganska många som bara vill fortsätta med kriminalitet. För det är det enda man kan. Liksom.
Ja, men ingen kriminell person vill leva en kriminell livsstil. Så enkelt är det. Och om de känner att de får den möjligheten de behöver till att ta sig ifrån det, så kommer de ta den möjligheten. Det beror på vem du är. Alltså vem som helst kan ju inte nå fram till dem. På grund av att jag bor där, jag är uppvuxen där, jag känner många personer i Helsingborg. Så det blir en annan sak.
Är det några då som försöker locka in dig igen liksom, i kriminaliteten?
Från början var det så, alltså när jag kom ut från anstalten, men bara efter några månader så släppte det. Mm.
Det är dock inte bara andra kriminella som har haft lite svårt att förstå att Nor menar allvar med att han har lämnat kriminaliteten. Även pappa polisen har haft svårt att tro honom. Efter att han blev stannad och visiterad vid minst 16 tillfällen anmälde Nor polisen till JK. Och JK tog upp fallet, vilket är ovanligt, och gav Nor delvis rätt. Justitiekanslern kom fram till att vissa av polisens åtgärder saknade objektivt lagstöd. Mm.
Du har ju till och med försökt anmäla polisen.
Ja, det var ju att jag var trött på det. Jag hade varit ute från fängelset i 4 år. Jag har redan avtjänat mitt straff. Varför ska de fortsätta att hålla på liksom? Fast att de hade visiterat mig så många gånger och det inte hade lett i någonting. Och jag satt och sökte liksom, vad kan jag göra? Och sen så kom det upp då att man kunde göra en IK-anmälan på polisen. Och det gjorde jag. Och så fick jag ju rätt för det.
Mm. Ja, det var väl 16 sådana fall du kunde bevisa, va?
Nej, ja, de hade ju stoppat mig fler gånger än det. Men de hade ju bara rapporterat in 16 gånger om jag minns rätt. Mm.
Polisens anmälan mot sig själva om tjänstefel lades dock ner. Men Nor kanske har en liten grävande journalist i sig. Han hade nämligen filmat några av polisens visitationer och JK kunde visa att det saknades tillräcklig dokumentation.
I 4 av fallen då som JK sa att här har de faktiskt inte dokumenterat, de har inte haft liksom någon anledning.
Nej, men det var ju på grund av att jag hade spelat in. Hade inte jag spelat in de här stoppen, då hade ju JK aldrig kunnat veta om det liksom. Mm. Då hade det ju ingen hade kunnat veta om det. Mm. Inte ens polismyndigheten om jag frågar dem. Mm.
Ja, det känns ju inte helt ok att polisen stannar folk för visitation utan att dokumentera, som de måste göra enligt lag. Samtidigt rör sig Nor i områden och kretsar där gängskjutningar och vapen är vanliga. Det kanske inte är så konstigt att just han blir stannad.
Polisens svar då, eller liksom det man kan utläsa där, är ju att, att de tycker ju typ så här, ja, men det är ju fan inte konstigt att vi stannar dig. Mm. 1, du har suttit inne. Och 2, du rör dig i vad de kallar gängkriminella miljöer.
Men ja, jag befinner mig mycket i de här kretsarna på grund av att det är mitt jobb. Man kan inte jobba med våra metoder om man kommer utifrån, om man säger så. Mm. Vi jobbar ju inne i de här kretsarna för att visa andra möjligheter, visa andra kunskap om alternativ levnadssätt. Mm. Och ge dem, alltså lyssna på deras mål och drömmar och försöka hjälpa dem med det så gott vi kan.
Jag har ju träffat många som klarat sig utanför murarna, lyckats förändra sina liv. Men ofta är det inte en rak resa. Många faller dit igen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Några gånger innan poletten faller ner. Så vad är Nors hemlighet? Är det bara att kamma sig och skaffa ett jobb?
Vad tror du är receptet för att folk ska klara av liksom ett liv utanför murarna och inte begå fler brott?
Men det är svårt, alltså så som samhället är byggt idag. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att återanpassa sig in till samhället när man har avtjänat sitt fängelsestraff. Det blir liksom en dom utanför domen också. Och det är liksom, du vet, allting är offentligt. Alla kan ta reda på om du är straffad tidigare och så vidare. Och de här sidorna på internet, de är ju också... en stor påverkan till att man, alltså man inte får en andra chans, om man säger så. Mm. Men i dagens läge så är det ingen arbetsgivare som begär ut brottsregister förutom de offentliga arbetsplatserna då. Utan det de gör, de går in på internet och kollar, är du straffad eller inte. Mm. De går inte in i djupet på vad du är straffad för eller och så vidare. Mm.
De ser bara att det här finns det någonting liksom. Mm.
Och så går de inte vidare med det. Och ja, alltså så som jag har hört av människor som har tagit sig ut, alltså kommit ut från fängelse och inte gått tillbaka, de säger att samhället accepterar dem efter 12 år, efter 8 år, efter de har varit ute.
Lite deppigt om jag får säga det själv. 8-12 år efter avtjänat straff innan du tas på allvar om du lämnat kriminaliteten. Genom föreningen Tryggrätt vill dock Nor skynda på den resan. Helst vill han få stopp på kriminaliteten innan det gått så långt att de unga redan börjar begå brott. Det handlar om att lyfta de unga och se vad de är bra på och sen ge dem verktygen för att uppfylla sina drömmar.
Vad ska man göra så folk inte bara ger upp?
Men visa att de har möjligheter, ge dem möjligheterna de vill ha, ge dem möjligheterna som de behöver för att leva ett annan livsstil.
Mm. Alltså vad kan de här, ofta killarna då, göra för samhället? Är det inte den frågan man ska ställa?
Men det är ungefär samma sak. Mm. Om du frågar dem vad vill du göra, vad kan vi hjälpa dig med? Mm. Då kommer ju personen säga vad han kan göra och vad han tänker på att han är bra på. Mm. Vi arbetar ju så att vi vill från att de är samhällsbördor till att bli samhällsnyttiga personer. Mm.
Mm. Nors lösning för att stoppa unga att hamna i kriminalitet är kanske rena motsatsen till hur det låter i politiken idag. Hårdare tag, längre straff, mer visitationer. Men behöver det ena utesluta det andra?
Måste man inte alltså sätta hårt mot hårt och det så här, som politikerna?
Jo, alltså det kan de jättegärna göra, men det är ju det folket vill höra också. Mm. Och det skapar ju röster till politikerna. Mm. Men det är ju ingenting som kommer funka för att minska kriminaliteten. Mm. Och det är ju bevis från flera forskningsarbeten. Mm. Att hårt mot hårt, det funkar inte.
Nej.
Och jag skulle vilja också säga att kriminella, det är inte de som begår det första hårda taget, utan det är samhället och myndighet.
Som Nor ser det, startar känslan av att vara emot samhället med att samhället behandlar ostraffade som att de är fienden. Att det triggar både kriminella och icke-kriminella att se polisen som as, tack vare några få rötägg. Nor önskar att fler poliser fanns lokalt, att det kanske måste bli lite mer kredit att vara så kallad dialogpolis.
Det finns också jättemånga onödiga poliser, tyvärr, det är så, som också häller bensin i elden, om man säger så. Och det påverkar hela myndigheten. Det är inte bara den enskilda personen. Du vet, polisen kan också jobba förebyggande. De kan också skapa relationer. Vi har många personer inom polismyndigheten som jobbar med förebyggande insatser. Och med relationsskapande metoder. Och de befinner sig i olika platser i Sverige som polisen anser vara utsatta områden.
Nor jobbar idag med att hjälpa andra. Men även om det är bra att han har hittat sin grej, så ska vi inte glömma brottsoffren. Kan man förlåta att någon skrämmer skiten ur en, hotar och rånar och riktar en kolsyrepistol mot huvudet? Nor säger att han försökt och ber dem drabba dem ursäkt efter han har kommit ut.
Ja, jag har försökt skicka ett mejl till dem. Jag har inte fått något svar angående att jag ber om ursäkt för det. Det var inte ens ett mejl, det var till och med ett brev.
Snigelpost.
Snigelpost.
Mm. Hur tror du att det har påverkat både de här kvinnorna och även andra du har rånat? Hur tror du det har påverkat dem?
Jag tror ju att de har ju tagit det, eller jag vet säkert att de har tagit det väldigt illa. Men det är ingenting jag tänkte på när jag gjorde någonting sånt. Syftet är ju att de ska vara rädda. Men inte att det just den stunden. Men tanken var ju inte att det ska följa med dem hela livet. Det har jag förstått liksom senare. Att detta är någonting som kan stanna kvar i flera år. Påverka deras nära och kära runt omkring dem.
Vad vill du säga till dina brottsoffer?
Ja, att jag ber om ursäkt för det jag har gjort. Från hjärtat, alltså. Det är ingenting jag hade velat uppleva, och jag önskar att ingen behöver uppleva det som de har fått uppleva.
Mm. Vad har du för mål för framtiden?
Jag vill ju bli en entreprenör med stor samhällspåverkan, om man säger så.
Och är det då inom just det här då, liksom lyfta upp folk som har hamnat snett, eller hur tänker du?
Nej, alltså kolla, jag är en väldigt kreativ person. När jag ser ett problem eller när jag hör ett problem så vill jag jättegärna lösa det. Mm. Och nu har jag ju fått det här entreprenörskapet i mig, och min syster är då, hon jobbar ju som farmaceut. Mm. Och hon har ju ett problem med kommunikationen mellan farmaceuter och läkare. Så jag kom på en idé som ska effektivisera kommunikationen och skapa en direkt kommunikation mellan dem.
Ja, Nor har många idéer för framtiden. Förutom att rädda unga har han flera bollar i luften för att starta projekt och företag med samhällsnytta. I grunden handlar allt om tre ord för Nor. Han sammanfattar lösningen på hur vi en gång för alla ska få stopp på kriminaliteten.
Men kanske tre stycken ledord. Vägledning, möjligheter och inkludering är svaret för att minska kriminalitet.
Fan vad gott, då har vi löst det.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje, och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa näst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en podd med exklusiv produktion av Tredje Statsmakten Media. Producerat av mig, Viktor Aldén. Research av Jill Eriksson och Jennifer Ahlbom. Och ljudmix av Daniel Persson.